a president who seeks not to divide, but unify.
We did it. We did it, Joe.
The Electoral College has spoken.
We will not let them silence your voices.
Now is when the real work begins.
Hej och välkomna till USA-podden avsnitt 468 med mig Cecilia Schavar som vickar för Sara Stenholm. Och vi ska i detta avsnitt prata om Joe Bidens ålder och rapporten som skakar om hans återvalskampanj. Vi ska prata lite Trump och NATO bland annat. Och med oss för det här så har vi Roger Wilson i San Francisco.
Hallå, hallå.
Hej. Och direkt från Kuba och militärbasen Guantanamo Bay av alla ställen på hela jorden finns du, Gina Lindberg.
Hallå, hallå från Guantanamo.
Hej Gina. Du är ju på plats där för att det pågår förhandlingar på Guantanamo Bay där flera misstänkta för 11 september-attackerna sitter fängslade. Berätta, vad är det som pågår just nu? Varför är du där?
Jag har fått tillstånd att komma hit för att följa det som händer i militärtribunalen. Och jag sitter just nu på precis utanför militärtribunalens byggnad. För där inne tillåts jag inte ha med mig mobil eller bandspelare eller någonting annat än block och penna egentligen. Så att jag har gått ut ur militärtribunalen och tittar in på den nu. Den ligger alltså mitt här på den amerikanska militärbasen. En låg sandfärgad byggnad. Den är omgärdad av dubbla taggtrådstängsel fullt med militära vakter utanför. Och där inne pågår nu förhandlingar mot de fyra huvudmisstänkta för 11 september-attackerna 2001. Alltså attackerna där nästan 3 000 människor i USA dödades. Och de här fyra huvudmisstänkta, de greps ju månaderna efter attacken. Alltså 2002 och 2003 greps de. Och sedan dess har de suttit i amerikansk fångenskap. Först i CIA-fängelser, sådana här hemliga fängelser, black sites på olika platser. Och sen fördes de hit till Guantanamo i orangea fångdräkter. Och har suttit här sedan dess utan rättegång. Och det som händer nu är inte en rättegång, utan det är det som kallas för inledande förhandlingar inför en eventuell rättegång. Och det här är inledande förhandling nummer 49 som jag är med på nu. Så att jag sitter med där inne i rättssalen och får följa det som händer.
Mm. Du är på plats där i den där salen, du får inte ha med dig bandar eller kamera eller sådär. Men kan du beskriva lite mer hur det är att sitta där? Vad händer och hur ser det ut?
Ja, vi åhörare sitter längst bak i salen. Det är en stor rättssal. Försvaret sitter till vänster, åklagarna sitter till höger. Och vi åhörare sitter längst bak. Och vi sitter bakom en glasvägg. Så att vi ser allting som händer där inne. Men ljudet är isolerat. Så att vi hör inte. Utan ljudet kommer från högtalare i taket. Och då kommer det ljudet med 40 sekunders fördröjning. Och det är för att militären ska kunna muta och censurera om det är några sekretessbelagda uppgifter. Och det är det ganska ofta. Och så fort det är en sekretessbelagd uppgift, då lyser en röd lampa som börjar snurra och lysa. Och så tystnar ljudet. Man ser bara hur munnarna rör sig där inne. Och sen kommer ljudet tillbaka. Och vi som sitter där inne, vi är 11 journalister från hela världen som är på plats. Sen är det några juriststudenter som är här för att följa förhandlingarna. Det är människorättsorganisationer som har representanter här. Och sen på andra sidan av ett blått skynke, avskilda från oss, sitter det anhöriga till offren. Och då är det ett skynke mellan oss så att vi inte ska kunna prata med varandra. Det är väldiga restriktioner på vad vi som journalister får göra, vilka vi får prata med, hur vi får röra oss på basen. Och jag får ha med mig papper och penna in där. Jag får anteckna, jag får inte rita. Jag frågade det, får jag rita av hur salen ser ut? Nej, absolut inte. Strängt förbjudet.
Okay,
så att det är restriktioner kring allt.
Du får bara skriva,
även när jag rör mig runt
inte.
Här. Precis, får bara skriva. Och även när jag rör mig runt här på militärbasen så är det, jag har förstås frågat om jag kan få komma till fängelset. Det är det ingen journalist som har fått sedan 2019, så att jag får inte ens komma i närheten av fängelset. Och det är väldigt strikt med hur vi rör oss här på militärbasen. Jag rör mig med en militär eskort hela tiden som följer med mig vart jag än går. Jag tillåts gå till affären ensam och handla. Mm. Men jag får inte ta foton in i affären till exempel. Och det är bara, det är liksom speciella platser som de har bestämt att journalister får ta foton. Det är, de har byggt upp som ett litet podium som jag tittar ut över här för att tv-journalister ska kunna stå livesända. Då är det som en liten scen med amerikanska flaggan bakom, vackert upplyst, och där får tv-journalister stå och sända, men det är inte mycket annat de får filma.
Men det här är ju helt otroligt speciellt, och Gina, det är ju inte heller första gången du är på plats på Guantanamo Bay. Alltså, hur är det att rapportera då därifrån, att liksom göra sitt journalistiska arbete när det gäller de här restriktionerna?
Det är svårt, och det gör ju också att, alltså, det här är ju en väldigt underrapporterad historia. Det pågår fortfarande. Guantanamo är ju som någon sorts, det är ju flera människorättsorganisationer som beskriver det här som symbol för rättslöshet och en skamfläck för USA. Det här att de fortfarande inte har ställts inför rätta, de som sitter fängslade här. Och det är väldigt tyst om Guantanamo. Och jag förstår samtidigt när jag är här som journalist att det är få amerikanska journalister som åker hit, för att det är svårjobbat. Det är svårt att ta sig runt, det är svårt att få intervjuer, det är svårt att få veta vad som egentligen händer. Så att medialt är det här en väldigt, väldigt underbevakad historia i amerikanska medier. Och sen är det ju också politiskt underbevakat eller underdiskuterat, eller man ska säga. Det är ju knappt någon politisk diskussion om Guantanamo. Det finns liksom ingen lösning. Biden har sagt att han vill stänga lägret, men det finns inget förslag på hur det ska gå till. Av de här 30 männen som sitter kvar i fångenskap, så är det 16 som är klara för att förflyttas, som militären kallar det. De har inte fått någon rättegång heller, men militären har bestämt att de utgör inte längre något hot mot USA, så att de skulle kunna flyttas. Men frågan är, vart ska man flytta dem? Och det där är en olöst fråga och en diskussion som i princip har tystnat. Så att det är väldigt märkligt och intressant att vara här och se det med egna ögon. Och att också se de huvudåtalade med egna ögon. De har ju förändrats, åldrats jättemycket. Jag såg Khalid Sheikh Mohammed, han som beskrivs som hjärnan bakom attackerna, när han kom in i rättssalen här i måndags. Liten, tunn man med ett stort rött hennafärgat skägg. Han såg inte alls ut som han gjorde på de där bilderna, kända bilderna från när han greps 2002.
Mm. Man har sett det där lilla passfotot också på honom mycket i amerikanska medier väl sen.
Just det.
Sen 11 september. Roger, hur skulle du beskriva det då? Gina säger att det får lite uppmärksamhet i USA. På vilket sätt uppmärksammas det ändå då? Och hur kan man beskriva den där tystnaden politiskt och medialt då?
Ja, men det har absolut förekommit i nyhetsflödet att de här inledande förhandlingarna påbörjats. Och New York Times har väl också en ganska god rapportering från Guantanamo just nu. Men det är ju ingenting som någonstans får något genomslag i den politiska cirkus som pågår just nu. Det tar ju verkligen allt syre som finns. Kaoset i kongressen, Trump och alla hans rättegångar till exempel. Det är ju det som dominerar Guantanamo. Om man nu har en papperstidning, hamnar ju ganska långt bak i flödet så att säga. Det är svårt, framförallt också med de restriktioner som Gina nämner, så är det ju också svårt att få till en bevakning som kan mäta sig med de ganska enkla poänger som man kan få ut av det som händer i det politiska livet i USA just nu.
Mm. Gina, du nämnde här en av de åtalade i alla fall. Vad vet vi mer om de här just fyra då, i de förhandlingarna som du följer?
Det är fyra huvudåtalade, och från början var de fem som åtalades tillsammans. Men en stolsrad här inne i rättssalen är tom. Där satt tidigare den femte åtalade. Han har strukits nu från åtalet för att domaren har bedömt att han är så psykotisk. Han är psykiskt sjuk och har vanföreställningar, och det går inte att ställa honom inför en militärtribunal. Så att han är inte med längre. Och de här andra fyra, det är då Khalid Sheikh Mohammed, KSM som han kallas, som då beskrivs som hjärnan bakom attackerna. Sen är det Walid bin Attash, eller Khalad som han är mer känd som anklagas för att ha utbildat några av kaparna. Det är Amar al-Baluchi. Han anklagas för att ha finansierat kapningarna. Han är släkt med Khalid Sheikh Mohammed. Khalid Sheikh Mohammed är hans morbror. Och till sist är det en man som heter Mustafa al-Hawsawi. Han kom in i rättssalen lite stapplande i sin vita traditionella dräkt och satte sig inte på någon vanlig stol som de andra gjorde, utan han satt, det rullades in en särskild medicinsk sjukhusstol, en vadderad stol som han fick sitta på en speciell kudde som såg ut som en donut ungefär. Och det beror på att han har svåra skador efter tortyr. Han har blivit utsatt för en massa brutala undersökningar av ändtarmen gång på gång på gång. Hans advokater beskriver det som att han har blivit våldtagen. Så att han har så svåra skador och blöder tydligen fortfarande mycket och har gått igenom massa operationer och har svårt att sitta helt enkelt. Så att han satt med en kort stund och sen avvek han. Det är de fyra. Mm. Och sen så en annan detalj där inne i rättssalen var att bredvid deras stolar och även den här Al-Hawsawi som satt på sin speciella stol, bredvid hans stol i golvet så var det som en järnring där de kunde fästa kedjor runt fotkedjor för fångarna. De användes inte, vad jag såg när jag var där. Och de hade inte heller handbojor på sig, utan de kom in för egen maskin så att säga.
Mm. Tortyr, här nämner ju du att det är någonting som försvaret ju tar upp när det gäller de här åtalade. Så hur mer låter det från försvarets sida i de här förhandlingarna?
Ja, det som försvaret försöker med just nu i de här inledande förhandlingarna, det är att de hävdar att alla fyra har ju utsatts för tortyr, och försvaret hävdar att det som har kommit fram under tortyr eller i samband med tortyr, de vittnesmålen, de uppgifterna kan inte användas i en senare rättegång. Så att de vill stryka alla sådana uppgifter. Så att det är det som försvaret argumenterar för den här veckan. Och jag vet inte om vi kan lyssna på en av advokaterna som intervjuade, James Connell, som pratar om det här med tortyren.
There's no question that Amar al-Baluchi was tortured by the United States government.
In what way?
He was kept naked and freezing and starving and without water for long periods of time while chained to the floor. He was drowned in water, in ice water. And what has had the longest health impact on him is the fact that he was thrown up against a wall repeatedly, his head bashed against a wall.
Han talar ju här om den här tortyren då, Gina, och det blev ju en stor debatt i USA för ett antal år sedan om just användandet av tortyr när det gäller inte minst 11 september misstänkta, och det har också lett till en del förändringar. Gina, hur skulle du beskriva den där diskussionen i USA idag?
Ja, men framförallt är det ju det att man nu talar öppet om att USA har använt tortyr. Det gjorde man ju inte i början, utan det kallades ju för särskilda förstärkta förhörsmetoder som det kallades för. Och jag pratade med New York Times-korrespondent som har bevakat de här förhandlingarna från start. Och hon sa i början i de här förhandlingarna, då om någon advokat eller någon annan använde ordet tortyr, då censurerades det. Det bipades, då lyste röda lampan. Det kunde man inte säga. Nu pratas det ju öppet om att det faktum att USA använde tortyr, och det som advokaterna försöker visa också den här veckan är att det var systematiskt och att det liksom fanns ett samarbete mellan flera myndigheter när det gällde det här. Och det har ju också kommit för flera år sedan, 2014 kom det en rapport från senaten som också beskrev tortyren i de här black sites, alltså de här hemliga CIA-fängelserna bland annat.
Mm, det talas öppet om det, säger du, men liksom i de här förhandlingarna och så, alltså hur svarar man på de anklagelserna då? Är det att man erkänner att det har hänt men att det ändå går att använda de bevis man har emot de här personerna, eller avfärdar man anklagelsen om tortyr?
Det åklagarna har sagt hittills, de har inte sagt någonting om att de avfärdar tortyranklagelserna, utan det jag har hört åklagarna säga hittills är att det finns andra bevis och det finns tillräckligt med bevis mot de här männen ändå. Vi hade fått fram de här bevisen i alla fall, så att man menar att alltså man går inte med på försvarets argument om att man inte skulle kunna använda de här uppgifterna.
Mm. Jag måste bara fråga, för du nämnde ju det här att det inte har varit rättegångar. Det är flera som sitter fängslade efter 2 decennier utan rättegångar. Och det här har ju också diskuterats mycket när det kommer till Guantanamo. Men vad säger man om det från USAs sida? Så hur försvarar man att det är så många som hålls fängslade utan rättegångar under så lång tid?
Ja, det här är ju ett stort sår, och inte minst för anhöriga. Alltså det är många, jag menar, de anhöriga till offren är ju många, många tiotusentals, så att det finns ju förstås alla möjliga åsikter där. Men det finns många anhöriga som tycker att det här är traumatiskt, att det liksom aldrig sätts punkt, att det aldrig kommer till något juridiskt slut när det gäller de här processerna. Det bara pågår och pågår och pågår. Och jag pratade med en advokat off the record här som inte vill säga sitt namn, men när jag frågade, när tror du att det här kommer övergå från inledande förhandlingar till en riktig rättegång, så sa den här advokaten, inte under min livstid. Så att det, jag menar, det finns, frågan är om det någonsin blir någon rättegång för de här männen. Och det är också så att de börjar bli äldre och många har både psykiska och fysiska problem, så att Guantanamo-lägret börjar liksom långsamt förvandlas till någon sorts ålderdomshem för terroristmisstänkta.
Jag tänkte lite avslutningsvis precis fråga där, vad händer härnäst i de här förhandlingarna? Det låter ju som att det inte blir rättegång inom en snar framtid då i alla fall.
Inte inom en snar framtid. De som är mest optimistiska som jag har pratat med säger ja, kanske inom 1,5-2 år att en rättegång kan komma igång. Och sen finns det vissa andra som sagt som säger jag tror aldrig det kommer hända. Så att ingen vet.
Nu, hörni, ska vi byta ämne lite tvärt. Vi ska prata om en välmenande äldre herre med dåligt minne. Det är ju i alla fall så den särskilda åklagaren Robert Hur beskriver USAs president Joe Biden. I torsdags kom han med sin slutrapport i utredningen om Bidens hantering av hemligstämplade dokument. Och det var goda nyheter juridiskt för Biden kan man säga, men väldigt dåliga nyheter politiskt. Roger, den här rapporten slog ju lite ner som en bomb. Varför det?
Ja, men man kan väl säga att det var ett fall av kejsarens nya kläder-syndromet lite grann. Alla ser att Biden är gammal, men det kanske inte riktigt pratas om det. Den här rapporten gav många ett legitimt skäl att diskutera Bidens ålder, hans åldrande och dess konsekvenser i detalj. Och jag vet att Fox News pratat massor om det i flera år. Jag vet att Donald Trump tar upp det på varje valmöte och att även till exempel CNN har ställt oroliga frågor kring ålder och pratat om opinionsundersökningar där väljaren också är oroad över hur gammal Biden är och hur det märks. Men i och med den här rapporten så var det som att de sista fördämningarna brast och att sen Demokraterna också gick ut och rasade över att man pratade om Bidens minne och ålder i den här slutrapporten. Det gjorde eventuellt bara saken ännu sämre för Biden faktiskt. Det gjorde att man fortsatte den här diskussionen som egentligen fortfarande pågår nu.
Alltså Robert Hur, den här särskilda åklagaren, han håller ju inte tillbaka i rapporten. Vad är det han skriver? Vad får vi mer veta i detalj i rapporten om de här beskrivningarna av Bidens ålder och minne och så?
Ja, det finns bifogat till den här rapporten Vita husets irriterade svar, där man skriver att Bidens minne nämns 9 gånger i rapporten och på ett sätt som skiljer sig från när andra som frågats ut inte minst detaljer. Men man kan väl bland annat nämna att i rapporten beskrivs det hur man lyssnat på intervjuer med en spökskrivare som skulle skriva då om Bidens liv och reagerat på hur långsamt Biden pratar under den här intervjun. Man nämner att om det skulle här fallet skulle gå till en rättegång så skulle juryn antagligen tro att det fanns ett rimligt tvivel om att det bara var ett misstag som begåtts av Biden, att han hade hemliga dokument på osäkra ställen, eftersom Biden är en sympatisk, välmenande äldre man med dåligt minne. Man skriver också att när man har frågat ut Biden så tycker man att han har haft ett begränsat minne. Under en av utfrågningarna som han haft med honom så hade han svårt att placera in mellan vilka år han var vicepresident och till och med vilket år exakt som hans son dog. Så det är en del, det är någonting man återkommer till alltså flera gånger i den här rapporten.
Mm. Och vi ska fortsätta prata lite mer om just de här detaljerade beskrivningarna då av vad Biden då inte ska ha kommit ihåg i intervjuer. Men innan vi kanske först bara ska påminna lyssnarna lite om varför den här utredningen mot Biden överhuvudtaget inleddes.
Ja, det handlar ju om det här med att ta med sig hemliga dokument hem som både Trump och Biden och Mike Pence, tidigare vicepresidenten, har gjort. Och när de här dokumenten upptäcktes så lämnade Biden tillbaka dem och han samarbetade med FBI. Och det bidrar ju också till att han då inte åtalas. Det är ju skillnaden mot Trump som inte samarbetade med FBI alls när hans dokument upptäcktes. Mike Pence var ju också en sån som samarbetade. Men det var mot reglerna det här att ta med sig dokument hem och inte lämna tillbaka dem till Vita huset, för det ska man göra när man slutar ämbetet, och Biden borde ha lämnat tillbaka de här dokumenten när han slutade som vicepresident.
Mm. Så i rapporten slår alltså den här särskilda åklagaren ändå till slut efter den här utredningen fast att han inte rekommenderar något åtal, något brottsåtal mot presidenten, men beskriver istället då Biden som en åldrad, glömsk man. Och det här fick ju, som du nämnde Roger, Vita huset att verkligen gå i taket. Joe Biden kallade till en pressträff rätt hastigt där han men rasade över vissa delar i den här rapporten. Till exempel påståendet då att han inte skulle minnas vilket år hans egen son Beau Biden dog.
There's some attention paid to some language in the report about my recollection of events. There's even reference that I don't remember when my son died. How in the hell dare he raise that? Frankly, when I was asked the question, I thought to myself, it wasn't any of their damn business. Every Memorial Day we hold a service remembering him, attending by friends and family and the people who loved him. I don't need anyone. I don't need anyone to remind me when he passed away or passed away.
Hur i helvete vågar han ta upp det? Det var en känslosam Biden här också som ju var uppenbart arg, Roger, på krigsstigen var han.
Det var han, och de politiska kommentatorerna direkt efter den här presskonferensen, de diskuterade väldigt mycket vad som skulle lämna, alltså vilka spår den här presskonferensen skulle få. För en del var ju kritiska till att han gick ut och svarade på rapporten på det här viset. Och då pratade man just om det här klippet som du spelade upp, liksom att han pratade om sin son. Men det som också diskuterades direkt efter och som också har etsat sig fast, det är ju att Biden gjorde just ett av de där misstagen som han gör i offentliga sammanhang ibland. Och blandade ihop namn och länder. Och då blev det ju väldigt kontraproduktivt att gå ut på en presskonferens och säga att man absolut har ett jättebra minne och är på topp mentalt. Då måste man ju också prestera det under den själva presskonferensen om det ska lyckas.
Ja, precis. De börjar prata sen om Israel och Gaza, och då gör han ett sånt där fel som han ibland gör då, och blandar ihop saker och ting. Vi ska faktiskt lyssna på det lite senare sen. Men jag tänkte, Gina, Det här är ju då en rapport som handlar om ifall han hanterat hemliga dokument fel eller inte. Alltså var kommer de här bedömningarna om hans ålder och minne, om han är välmenande eller inte? Varför kommer det med överhuvudtaget i en sån här rapport?
Ja, det kommer väl med för att han vill beskriva, alltså Robert Hur vill beskriva att det här skulle nog en jury ta hänsyn till. Om Biden ställdes inför en jury, då skulle han framstå som den här välmenande och lite förvirrade äldre mannen. Det är ett av argumenten som Robert Hur för fram. Men många demokrater frågar ju just det som du gör. Varför är det här med i rapporten överhuvudtaget? Och där säger ju demokraterna, det här är ju politiskt motiverat, och de pekar på att Robert Hur är republikan. Han nominerades av president Trump en gång i tiden. Så att det är ju liksom mot attacken just nu från demokraterna att försöka utmåla Robert Hur som att han är ute på någon sorts, med någon sorts politiskt motiv här.
Mm. Ja, precis. Det kommer kritik då från demokrater som säger just det där som vi ju brukar höra från Trump annars, att det är politiskt motiverade utredningar och så mot honom. Men bland andra så har Kamala Harris, vicepresidenten, varit ute och också sagt detta om den här utredningen mot Biden.
So the way that the president's demeanor in that report was characterized could not be more wrong on the facts and clearly politically motivated.
Ja, i alla fall det hon säger är politiskt motiverat, det är ju hur Robert Hur har formulerat rapporten här. Roger, alltså nu säger demokraterna lite grann det som vi då brukar höra från Trump.
Ja, precis. Och jag menar, det fanns ju en poäng att man valde någon som Robert Hur för att utreda Biden. Det var ju ett sätt från justitiedepartementet och från justitieministern att på något vis skapa en balans. Eftersom det ju också har diskuterats väldigt mycket kring motiv och inställningar hos den särskilda åklagare som utreder Trump. Så det var väl någon sorts terrorbalans som skulle skapas. Och då är det kanske också naturligt på ett sätt att argumenten emot de här åklagarna upprepas, även om, och jag menar, det har ju varit någon sorts unison röst från flera demokrater liksom, som just istället har pratat om hur skärpt Biden är och hur mycket han har kunnat genomföra som president jämfört med andra presidenter, och hur han verkligen leder arbetet liksom, när det gäller i Vita huset och med sina ministrar och liknande. Men samtidigt är det ju också så att varför det har fått ett så stort genomslag är ju för att det här är någonting som också alla som följer amerikansk politik har kunnat se. Jag kanske har nämnt det tidigare, men jag tycker att det var en stor skillnad på Biden innan jag gick på sommaruppehåll och när jag kom tillbaka bara. Och Nikki Haley till exempel, republikanernas utmanare till Trump, har ju nämnde igår tror jag i en intervju att hon sa, titta bara hur Biden såg ut i tv-klipp för 2 år sedan och hur han ser ut nu, och menar att nu måste vi faktiskt tala allvar om det här åldrandet och dess effekter på Biden.
Ja, och så blev det ju lite tokigt då på den här pressträffen där Biden alltså gick ut för att försvara sig stenhårt mot de här anklagelserna om att han skulle ha tappat sitt minne och inte komma ihåg viktiga saker och sådär. Men under den här pressträffen, som du nämnde Roger, så är det en journalist som, när Biden har egentligen gått ut därifrån och avslutat pressträffen, så frågar en journalist ändå om Israel och Gaza, om det som pågår där just nu. Och då går han tillbaka till mikrofonen och svarar på några frågor om det. Och då händer det där som ju brukar kunna hända med honom och det som han får mycket kritik för. Han rör till det igen.
As you know, initially the president of Mexico, Sisi, did not want to open up the gate to allow humanitarian material to get in. I talked to him. I convinced him to open the gate.
Ja, han menar ju inte Mexiko här och Al-Sisi, utan Al-Sisi är ju president i Egypten, Roger.
Ja, precis. Och det här växte också. Det kändes som att det var en sån sak som man kunde överseende med direkt efter presskonferensen. Men det har ju visat sig vara en av de bestående effekterna av den här presskonferensen. Och Visst, man kan ju prata om att Trump också har blandat ihop till exempel Nikki Haley och Nancy Pelosi under ett av sina tal och sådär. Men då blir det ju snarare ett argument för att vi står inför en valkampanj med två äldre herrar som kanske kommer fortsätta röra till det under den här processen fram till valet i november.
Gina, direkt när den här rapporten kom, då kunde man höra sånt i amerikansk media som att det här är en politisk katastrof för Biden, att det till och med kan vara förödande. Hur allvarligt är det här innehållet i rapporten för Bidens valkampanj?
Jag skulle säga att det här är en strategisk mardröm för Biden-kampanjen. Jag hörde någon amerikansk kommentator som sa att det hade varit bättre om han hade blivit åtalad än bättre än att bli utpekad som gammal och gaggig. Och det är ju allvarligt eftersom det här är precis det som många väljare, demokratiska väljare, oroat sig för länge. Och nu sägs det högt. Nu kommer det liksom svart på vitt i en offentlig rapport från justitiedepartementet att presidenten är gammal och glömsk. Och det där är ju rena presenten för republikanerna. Och de har ju också dragit igång, jag menar, de har länge pratat om Bidens ålder och hånat honom när han har blandat ihop saker och så. Men nu har de ju dragit igång en riktig strategi där man sätter Bidens mentala status verkligen i fokus. Jag såg att Axios rapporterade nu i veckan att republikanerna planerar hearings om det här i kongressen. Och det är ju väldigt oklart vad ska de ha hearings om när det gäller Bidens ålder. Men det är tre utskott tydligen som har begärt ut alla anteckningar, alla inspelningar från Bidens intervjuer med Robert Hur och då överväger att ha någon form av hearing. Och det spelar ju kanske inte ens så stor roll vad man kommer fram till i en sån hearing. Men bara att republikanerna sätter strålkastarljuset på åldersfrågan gång på gång på gång, det är verkligen problem nog för Biden-kampanjen.
Mm. Jag läste någon tyckare som sa att den största gåvan här till Biden är att det är 9 månader kvar ändå till valet när den här rapporten kommer. Men då vill republikanerna alltså se till att vi inte ska glömma den här rapporten fram till valet.
Precis, och då är han ju också 9 månader äldre, ofrånkomligt. Så att det är liksom, det är en fråga som inte försvinner, utan det här kommer ju, vi kommer ju se massor av fler exempel på att han blandar ihop saker, stapplar och låter gammal. För han är rekordgammal som president, och det är ett faktum som det är svårt att komma ifrån. Sen om han har mental kapacitet att vara president eller inte, där tycker ju demokrater och republikaner uppenbart helt olika.
Och Roger?
Jag tänker att det blir också ett talande. Jag tänkte på en presskonferens som han höll med Jordaniens kung till exempel, och då står ju Biden först och prata på det här mumlande sättet som han mer och mer lagt sig till med, där det ibland är svårt att faktiskt höra vad han säger. Och så kommer Jordaniens kung fram och pratar liksom med normal röst, och man reagerar, oj vad tydligt allting var, och vilken stringens och vilken kraft han utstrålar. Det kommer ju också bli ett problem för Biden vem han ska kombineras med på om han nu kommer göra en traditionell kampanj. Och när de här olika kommentatorerna gör framträdande på tv, så pratar man ju mycket om att man kanske tycker att Biden borde göra fler offentliga framträdande för att inte göra varje sånt här misstag så graverande. Att han ska skoja med om sin ålder. Han gjorde det i ett tal till exempel bara nu häromdagen. Och att han ska visa självdistans med det och fler framträdanden. Men det är ju en strategi som vi inte helt kan förutse konsekvenserna av heller, om det nu skulle bli fler sådana här misstag varje gång han är med.
Jag tänkte precis det, att om han bara gör väldigt många fler misstag så kommer man inte fokusera lika mycket på enskilda misstag. Det är en spännande strategi. Men hörni, vi har ju en till presidentkandidat som också är till åren kommen. Det är ju faktiskt inte jättemånga år mellan Trump och Biden, bara 3-4 år sådär. Och det Donald Trump sa på ett valmöte i South Carolina i helgen har fått väldigt stor uppmärksamhet, inte minst här i Europa. Han talade om NATO, han upprepade sitt krav på att alla medlemmar i försvarsalliansen ska betala för sig, men han gick även lite längre än så.
They asked me that question. One of the presidents of a big country stood up and said, well, sir, if we don't pay and we're attacked by Russia, will you protect us? I said, you didn't pay, you're delinquent, He said, yes, let's say that happened. No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You got to pay. You got to pay your bills.
Trump berättar här om hur han ska ha sagt till en ledare för ett NATO-land att han rent av skulle uppmuntra Ryssland att göra vad de vill mot landet om det inte betalar det de är skyldiga. Gina, vad är det Trump menar här?
Ja, det här är ju en sak som han har pratat om i flera år sedan han var president, att andra NATO-länder måste steppa upp och betala den här 2% av BNP som är rekommendationen. Och det gör ju inte alla NATO-länder idag. Och det här har han ju sagt många gånger förr, men han skruvar ju åt retoriken här. Dels det här att vi inte kommer skydda er, men också uppmuntra Ryssland att attackera. Han går ju längre än han någonsin gjort tidigare. Och kommer med en form av hot som det uppfattas. Så det här är ju ett uttalande som har verkligen slagit ner som en handgranat och väckt massor med kritik från andra NATO-länder.
Mm. Ja, verkligen, verkligen starka reaktioner. Inte minst då som sagt i olika NATO-länder. NATO-chefen Jens Stoltenberg kändes ju också manad att gå ut och kommentera det hela efter helgen. Hur har det låtit då i USA, Roger?
Ja, men det har varit väldigt många upprörda röster där man just menar att man har pratat om det här sättet som Trump på något vis distanserar sig från de allierade, USAs allierade i utlandet och förstås massor av kritik från demokrater, medan då republikanerna, de flesta av dem har hållit tillbaka lite grann och säger bara att ja, men Trump pratar om utrikespolitik på ett annat sätt än vi andra politiker. Marco Rubio till exempel har varit ute och försvarat honom och menar att han pratar mer som en affärsman. Jag menar, när Trump pratar om utrikespolitik på det här sättet så blir det också väldigt lättfattligt. Det handlar om pengar, det handlar om att betala för sig. Och från vissa republikaner också tyckte att man feltolkat också den här berättelsen. Det här var ju en berättelse från förra gången som Trump var president. Det är inte någonting som förutspår hur han kommer agera om han blir omvald som president. Medan till exempel Nikki Haley, jag nämner henne hela tiden nu, men det är också för att hon har blivit någon form av go-to på CNN och är med var och varannan dag, för att hon är en av de få som kan vara kritisk både mot Biden och mot Trump, tror jag. Så hon är väldigt poppis just nu. Hon har ju sagt, hon var ju FN-ambassadör under Trumps tid som president, och sagt att det var ju någonting som Trump talade om både offentligt men också när han mötte folk privat eller i sitt ämbete som president med sina ministrar och med sina medarbetare, att han övervägde att lämna NATO. Och till exempel Marco Rubio som då har försvarat honom, han har också varit en av de som varit drivande i att just göra det omöjligt för en president att lämna NATO utan att få kongressens medgivande. Så det har man också ansett vara ett hyckleri, att han försvarar Trump nu, samtidigt som man tycker att den lagstiftning som han har varit med och skapat också tyder på att han kanske inte litar helt och hållet på Trump i NATO-frågan.
Mm. Men ni båda har varit inne på att det här, man har ju hört liknande tongångar från Trump många gånger förut. Han har väl inte tidigare pratat om att kasta NATO-allierade i klorna på Ryssland direkt. Men Gina, var det ändå så oväntat då att han uttalade sig ungefär på det här sättet då i South Carolina helgen?
Alltså just det här att han skulle uppmana Ryssland var ändå ganska oväntat med tanke på vad som pågår i Ukraina och så. Men att han trappar upp retoriken, det är ju liksom hans signum. Och man hörde ju här på publiken att de applåderar och jublar när han säger så här. Det här är ju något som uppskattas av hans supportrar, när han låter tuff och kompromisslös. Och han har ju alltid varit kritisk när det gäller utrikespolitiken, så har han ju alltid varit så allmänt kritisk till samarbete i grupp. Alla sorters multilaterala samarbeten är ju Trump i grunden kritisk till. Han är kritisk mot NATO, han är kritisk mot FN, han vill lägga ner Världshälsoorganisationen, han är kritisk till EU. Han bestämde att USA skulle lämna Parisavtalet om klimatet. Så att det här är ju verkligen typiskt Donald Trump, att uttala sig drastiskt låta kompromisslös och att i grunden var väldigt skeptisk inställd till all form av internationellt multilateralt samarbete. Han vill hellre skapa samarbeten som är bilaterala. Det är hans avtal med någon annan part, inte en grupps avtal. Och NATO är ju verkligen ett gruppsamarbete.
Mm. Roger, du nämnde ju att kongressen har röstat igenom en lag som gör att presidenten inte ensam kan besluta om att USA ska lämna NATO. En lag som förstås kom till på grund av Trumps tidigare retorik också om försvarsalliansen, även fast det liksom inte står i lagtexten. Men efter det här utspelet nu i helgen från Trump så har några demokratiska senatorer börjat prata om att det behövs fler lagar för att inskränka vad presidenten kan göra och inte göra utan kongressen när det gäller NATO. Vad är det man vill då förhindra att en president ändå bestämmer sig själv för att göra?
Det där blir komplicerat, och det är frågan om man ens kommer kunna komma åt de här sakerna genom en lagstiftning. Presidenten är ju ändå en överbefälhavare som styr utrikespolitiken till stora delar. Och det handlar ju till exempel om att man en president skulle kunna låta bli att utse en representant till NATO. Det handlar också om det här grundläggande avtalet inom NATO att man ska försvara. Man ska gemensamt försvara om en av medlemmarna blir angripna, ska man också gemensamt försvara dem. Det är ju ett beslut som måste fattas av presidenten om det skulle bli aktuellt. Hur ska man kunna veta att det verkligen följs? Så att det är ju liksom så att kunna vinklippa presidenten när det gäller NATO-politiken blir väldigt svårt. Men det är uppenbart att även om man har lagstiftning nu som på något vis skyddar medlemskapet, så finns det mängder av andra sätt som en NATO-kritisk president kan försämra, förminska och kanske till och med sabotera USAs medverkan i NATO.
Gina, trots att vi har hört den här retoriken från Trump tidigare, så som du sa också, har han ju inte riktigt pratat på det här viset om att bussa Ryssland på NATO-allierade. Tror du vi kommer få höra ännu mer liknande uttalanden från Trump under valkampanjen och kanske till och med liksom värre saker?
Absolut, liknande utspel, det tror jag definitivt, därför att det här går hem hos hans supportrar, och grundbudskapet från Trump är America first, inte samarbete först. Och det här, jag tror säkert vi kommer höra liknande utspel framöver. Och det här, i och med det här utspelet, att prata på det här sättet, så försöker han ju också betona en annan sak som han ser som sin fördel, och det är att han är tuff i förhandlingar, att han agerar som en affärsman. Och det är så han ser på NATO när han pratar om det. En ekonomisk transaktion, det gäller att alla betalar sin del, annars får man inte vara med under samma villkor.
Roger?
Men vi är också inne i ett läge nu när Trump styr nyhetscykeln på nytt. Det är precis, alltså det känns ju det precis igen. Han gör ett liksom spekulativt uttalande, och så det är det enda folk pratar om i några dagar eller en vecka. Och sen börjar det här om igen. Och även om man då kan tycka att det han säger är kontroversiellt eller till och med skadligt för maktbalansen i världen och hur USAs fiender ser på landet, både under Biden och under ett eventuellt Trumpskt presidentskap, så är det ändå så att Trump dominerar nyhetsutbudet, och de som är Trump-anhängare tycker ju att den här typen av hårda utspel och spekulationer och folk som det som retar upp etablissemanget är spännande, och visar också att Trump är en av dem, inte en del av det politiska etablissemanget. Han säger som det är istället för att linda in det. Men det är ju frågan är vad som händer med de här mittenväljarna som eventuellt finns eller inte finns, som vi diskuterat tidigare, men de som är lite mer tveksamma. Och där menar ju en del att ju mer Trump förekommer i den här nyhetscykeln, desto mer kommer folk ihåg hur det var under hans presidentskap och hur kaotiskt det ofta också var kring Trump. Men hur det nu än är, så är det väldigt mycket Trump just nu, och det är fortfarande väldigt många månader kvar till valet. Så att valkampanjen är definitivt igång, och Trumps sätt att hantera och styra nyhetscykeln är tillbaka.
Mm, många avsnitt av USA-podden kvar innan det blir val. Innan vi rundar av det här avsnittet, Roger, jag hörde dig i morse på Ekot om något som vi talade om förra veckan. Då misslyckades ju republikanerna i kongressen med att ställa ministern för inrikes säkerhet, Alejandro Mayorkas, inför riksrätt. Han är Bidens minister som är ansvarig för bland annat frågan om den södra gränsen mot Mexiko. Men igår, då lyckades republikanerna och nu är Mayorkas den första sittande ministern någonsin som riksrättsåtalas. Eller hur, Roger?
Precis, den första sittande då, eftersom den förra personen som var minister och ställdes inför riksrätt, William Belknap, som man då ställde inför riksrätt 1876, han avgick precis innan man skulle rösta om riksrätt, så därför är den första sittande. Det har varit viss förvirring kring denna detalj och vi vill ändå i Anders Asks anda reda ut detta. Ja, det blev han med en rösts övervikt och det var ju väldigt bråttom för republikanerna att få till den här omröstningen eftersom man samma kväll förlorade George Santos distrikt i New York. Så hade den demokraten som blev vald där hunnit inta sin plats i representanthuset, så hade det på nytt blivit lika i omröstningen om man inte fått igenom det här. Stort jubel förstås bland republikanerna, men det här förväntas ju inte komma någon vart alls i senaten som ju agerar jury i de här riksrättsåtalen. Man diskuterar nu om det också är så att senaten kommer göra processen ganska kort med det här riksrättsåtalet. Att det inte kommer bli fråga om såna här rättegångsliknande process som vi såg med Trump till exempel. Utan att man genom en ganska enkel och snabb omröstning kan avfärda det här. Men det blir i alla fall inte av förrän i nästa vecka som man kommer göra det här. Man ska väl gå in med de här papporna från representanthuset in i senaten och överlämna åtalspunkterna. Just nu har senaten nämligen ledigt eftersom det är långhelg. Så nästa vecka får vi se hur det här utvecklas.
Mm, marschera genom rotundan i kongressen från den ena Precis. Kammaren till den andra. Riksrättsåtal är ju då en politisk process som man driver igenom mot en federal representant. För er som vill veta mer om bakgrunden till det här, för det finns ju jättemycket mer att säga om varför man överhuvudtaget vill riksrättsåtala Alejandro Mayorkas och så rekommenderar jag förra veckans podd om immigrationsfrågan, södra gränsen mot Mexiko, och där får ni veta allt. Nu, vad har ni inte kunnat släppa, Gina, om vi går till dig på Kuba?
Jag har svårt att släppa hur det är att vara här på Guantanamo-basen. Jag har varit här förut en gång och det är ju en stor militärbas, flottbas, 5000 människor bor här. Och här pågår förstås ett vardagsliv. Så att här finns en skola, det finns en kyrka som jag åker förbi varje dag på väg till militärtribunalen. Det finns snabbmatsrestauranger, McDonald's, några små affärer och sådär. Och samtidigt är ju hela den här platsen mest ökänd för Guantanamo-fängelset. Det är det alla tänker på när man säger Guantanamo. Och det ligger där borta i fjärran. Jag får inte se det, jag får inte komma nära det, men det är hela tiden det som jag funderar på när jag är här. Och krocken mellan det här, att veta att det här som många kallar för skamfläcken för USA ligger här, 30 män sitter kvar där, och samtidigt den här vardagen som pågår på den här ganska stillsamma militärbasen, den är märklig. Jag var inne i affären här där alla militärer handlar mat. Det är liksom en sån här subventionerad militäraffär. Där säljs också badleksaker. Det finns en massa fina stränder här uppenbarligen. Och där säljs också souvenirer. Och bland annat en orange mugg med texten Relax Guantanamo Style. Det tycker jag var svårt att släppa.
Roger, vad har du inte kunnat släppa?
Jag har ju då fått axla din mantel här som Super Bowl-kommentator, tänker jag, i USA-podden, eftersom du är tillbaka i Sverige. I helgen så mötte ju Kansas City Chiefs San Francisco-laget 49ers i en Super Bowl-final som var otroligt jämn, kanske också lite tråkig för att lagen var så pass jämna, tänkte jag.
Men som också... Det är ett sätt att se på det.
Ja, men det blev väldigt få liksom touchdowns och sådär, utan det blev istället bara väldigt mycket gnetande fram och tillbaka. Men det var kul, jag var på en sportbar på Lower Haight och såg den här fullpackat med folk som reagerade precis. Man jublade, man buade åt alla inklippsbilder på Taylor Swift, och sen så jublade man ju förstås när det gick bra för laget, eller om man bara lyckades bryta en passning eller någonting liknande. Och sen så avgjordes det alltså det var ju som att någon hade skrivit ett filmmanus, eller hur, Cecilia?
Ja.
Förlängning, och så såg det ut ändå som att kanske Fortnite skulle fixa det här, och eller kanske till och med skulle kunna bli en extra förlängning, såg det ut som. Och så går Chiefs och vinner för andra året i rad. Och jag har aldrig sett luften gå ur ett rum kollektivt som det gjorde där. Det bara blev tyst och sen så gick alla hem. Men efteråt så pratade jag bland annat med en man som väldigt argt stod på sig. Han hade 49ers kläder på sig, och så stod han och knöt sina skor och så skitförbannad ut. Och så gick jag fram och frågade bara att sa, jag skulle vilja ha dina reaktioner. Och så ställde han sig upp, andades in, samlade sig, och sen så lät det så här.
Fuck! Dude, it was so crushing. It was so fucking soul crushing. I've been like the most hype all day than I've been in like the last 10 fucking years. I asked my girlfriend, I was jumping on the bed at 7 a.m. practicing for like winning. And we were winning to the last fucking 4 seconds, yo. It's crushing. It's crushing. I hate it. What I want to do is go set the whole world aflame. But because I'm a good person and I know that this is just a game and I'm not drunk enough yet, so I'm able to reset myself and take a breath and be like, yes, Kansas City Queefs, you fucking won. Good job, but we're coming back for you next fucking year. Much love, Sweden. We love you guys.
Oh, yeah. Var det här rekord i F-bomber i svensk radio?
Jag kanske skulle varna för språket innan, kom jag på nu. Ja, han var ju ganska upprörd, som ni förstod. Men hälsade i alla fall glatt i Sverige på slutet. Han hade alltså varit uppe sen 7 på morgonen och övat på att vinna, sa han. Och så blev det inte så. Men i San Francisco-anda så menar att vi kommer tillbaka nästa år och fixar det här. Och så var det några svordomar på vägen också. Men vi får väl se. Det var ju deppigt för 49ers förstås. Och jag vet inte om det var din kommentar förra veckan, Cecilia, eller om det bara var att vara här i San Francisco. För hela den här Taylor Swift-Kelsey-romansen och deras lyckliga slit och Bidens skämt om att han på Twitter, om att han egentligen hade liksom varit en del, att det här var helt enligt plan. Allt det där blev liksom lite så tomt, tyckte jag. Det var tomt här i San Francisco.
Och det förstår man ju i en stad som har hoppats på att vinna Super Bowl i, vad är det, 30 år snart. Och
ja, det ska du inte glida in det där.
Och så gick det som det gick. Men jag kan säga så här, att jag har en viss igenkänning med den här mannen. För att jag gillar ju ett lag som heter Atlanta Falcons. Och den enda andra finalen, Super Bowl-finalen, som har avgjorts på övertid var när Falcons mötte vinnarlaget Patriots, och de ledde jättestort, och sen så tog Patriots igen och vann med en förutmjukande seger på övertid. Så ja, jag tror inte jag droppade lika många F-bomber dock, men jag tycker att det är en av de mer oväntade och upplyftande utvecklingarna under 2023-2024 fotbollssäsongen att du, Roger, har blivit ett fan av amerikansk fotboll.
Jag tror min bror kommenterade på Instagram, saker man aldrig trodde skulle hända, att jag skulle stå på en sportbar i San Francisco och kolla på amerikansk fotboll.
Men jag känner att jag har adderat ett ytterligare lager till vår vänskap, så jag är väldigt glad för det. Och jag ska också prata lite Super Bowl, min vana trogen, men jag ska inte prata Taylor Swift, inte om den här rafflande avslutningen på matchen, inte om Ushers pausunderhållning heller, inte om reklamfilmerna som i år igen var rekorddyra, utan om det här.
Chiefs or Niners?
Two great quarterbacks, hard to decide. But if I didn't say I was for the Eagles, then I'd be sleeping alone. My wife's a Philly girl.
Game or commercials?
Game.
Game or halftime show?
Game.
Jason Kelsey or Travis Kelsey?
Mama Kelsey. I understand she makes great chocolate chip cookies.
Deviously plotting to rig the season so the Chiefs would make the Super Bowl, or the Chiefs just being a good football team?
You'd get in trouble if I told you.
Trump or Biden?
Are you kidding? Biden.
Det här, mina vänner, är ingenting mindre än president Joe Bidens TikTok-debut. Det här klippet släpptes inför Super Bowl-finalen och det är ett klassiskt här lättsamt klipp på sociala medier-appen där Biden står i något slags vardagsrum och så klipps det in bilder då när han pratar. Jag tänker inte översätta allting han säger här, men han skojar bland annat om den här konspirationsteorin då om att matchen skulle varit riggad för att Taylor Swifts pojkväns lag skulle vinna, precis det som hände också, för att man då tror att Swift öppet kommer stötta Biden, det du nämnde också, Roger. Men Biden har fått kritik för detta klipp omedelbart, inte för själva innehållet i klippet utan för att hans kampanj överhuvudtaget skaffat TikTok. Biden själv har ju förbjudit appen på statligt anställdas jobbtelefoner. Han har tidigare öppnat för att förbjuda TikTok helt i USA. Den här appen ägs ju av kinesiska ByteDance och har varit föremål för en intensiv debatt i USA ganska länge nu. Och både demokrater och republikaner i kongressen menar att appen kan utgöra ett hot mot USAs nationella säkerhetsintressen och så vidare och så vidare. Så till och med en av Bidens partikamrater i kongressen är nu ute och luftar sin oro. Senatorn Mark Warner säger att det här kan sända mixade signaler. Men en ganska tydlig signal det här sänder, får man väl ändå säga, är att stressen och pressen hos Joe Biden att locka till sig unga väljare, inte minst efter det som vi pratat länge om i det här avsnittet, är stor. Tack för idag, Roger Wilson, Gina Lindberg, Victor Mattsson är producent, tekniker är Heinz Wenning, jag heter Cecilia Schavar.